Varmt välkomna till SIEPS podcast. Idag är det den 25 maj och jag heter Karin Floredal. Idag programleder jag på egen hand med min parhäst Louise Bengt som är tillbaka igen i nästa avsnitt. Det svenska ordförandeskapet i ministerrådet den här våren är det första svenska ordförandeskapet sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Eller visserligen så trädde ju faktiskt fördraget i kraft under det svenska ordförandeskapet sista månaden 2009. Men det här är alltså det första ordförandeskapet där faktiskt de förändringar som finns i fördraget har börjat gälla och blivit aktuella just när vi ska genomföra ett ordförandeskap. Och med Lissabonfördraget så breddades och fördjupades de nationella parlamentens samarbete och det har fortsatt sedan dess. Och den här våren är alltså då den första gången som Sveriges riksdag står värd för just det här fördjupade parlamentariska samarbetet inom EU. Och det är vad vi ska fördjupa oss här idag. Och dagens program är uppdelat i två delar. Dels så ska vi fördjupa oss just i Sveriges riksdag och EU-arbetet och det svenska ordförandeskapet. Men vi ska också ta en lite bredare perspektiv och se hur de nationella parlamenten också i övriga medlemsstater, hur de arbetar för att vara delaktiga i EU-arbetet. Och i vanlig ordning så har vi två gäster. I del 1 så har vi nöjet att välkomna Hans Wallmark som är riksdagsledamot för Moderaterna och också ordförande i EU-nämnden. Och i del 2 så ska vi få träffa en av mina kollegor här på SIEPS, forskare i statsvetenskap, Valentin Kreilinger. Men vi börjar med att hälsa dig Hans Wallmark varmt välkommen.
Stort tack!
Och om vi slänger oss in i den här frågan med ordförandeskapshalvåret. Det är ju bara några sista veckor kvar nu på det här halvåret. Men hur har det varit ordförandeskapet i riksdagen?
Jo, men tiden går ju fort när man har roligt, som det brukar heta. Men det har ju märkt så tillvida att vi har haft ett ganska omfattande utbyte och stått värd för flera olika internationella möten. Och inte minst jag själv då för ungefär 2 veckor sedan som tog emot alla andra motsvarande EU-nämnder i de övriga medlemsstaternas parlament. Sen får man ju, och det, jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg det, det är ju att den svenska riksdagens makt och inflytande över EU-beslut som regeringen fattar eller tänker vidta, den är ju egentligen större än något annat parlament. Så det gör ju att det här dagliga förhållningssättet till EU-politik, det är ju fullt integrerat i den svenska riksdagen. Det skiljer sig från en del olika länder och det gör ju att därför så är ju värdet utav sådana möten är ju olika starkt, därför att det finns inte samma, så att säga, erfarenhet, samma dagliga drift i en del andra europeiska parlament som det faktiskt gör i det svenska, och jag skulle säga också kanske även i det finländska och det danska, så att det är ju väldigt nordeuropeiskt präglat med en starkt konstitutionell kontroll av regeringarnas EU-politik.
Men du, det här halvåret då, hur skulle du säga att det har skilt sig från när Sverige inte är ordförande i ministerrådet?
Ja, rent praktiskt kanske inte så överdrivet mycket, utan just genom att vi har den här starka kontrollmakten så har vi ju den oavsett om Sverige är ordförandeland eller inte. Däremot är det klart att vi känner en stolthet över att vi är ett ordförandeland, och också vi har ju känt en stor samhörighet från riksdagen med det ordförandeprogram som också regeringen har tagit fram. Däremot, det jag tror är viktigt att komma ihåg, det som präglar det svenska ordförandeskapet i mycket stor utsträckning, det är ju att ett krig pågår i Europa just nu. Och det gör att det är inte ett EU-ordförandeskap vilket som helst, utan det är ett av krigskabinetts EU-ordförandeskapen. Och det har ju präglat på ett sätt som man inte kunde förutsäga för några år sedan, att det skulle bli ett sånt fokus på Rysslands brutala invasion av Ukraina. Och det har naturligtvis i praktiken präglat alla dimensioner, alla möten under det svenska ordförandeskapet, både på regeringssidan och på riksdagssidan.
Och om man kopplar det här då till just EU-nämnden, i vanliga fall så kommer ju ministrarna och diskuterar och får förhandlingsmandat från er i EU-nämnden när man ska förhandla vidare sen i ministerrådet i Bryssel. Hur har det fungerat nu under det här halvåret?
Ja, ungefär på samma sätt. Däremot så är det klart att den svenska regeringen har ju valt att då hela tiden hänvisa till sitt EU-ordförandeprogram, vilket är helt naturligt. Och det gör naturligtvis att vara ordförandeland innebär ju att man ska försöka sammanjämka och förhandla. Så att det är klart att mandaten eller instruktioner har kanske från regeringens sida inte varit lika tydliga som när man inte är ordförande land. Och det har ju ibland präglat samtalen och diskussionerna i EU-nämnden. Där det naturligtvis är så att från oppositionens sida så vill man ju ha en större möjlighet att påverka vad regeringen ska säga. Medan regeringen och de partier som stöttar regeringen naturligtvis vill ge lite bredare mandat så att regeringen har det här handlingsutrymmet att vara förhandlaren. Jag tycker dock att det har hanterats väl både från oppositionens sida och regeringssidan.
Har ni haft några särskilt svåra diskussioner?
Jag höll på att säga, det kanske inte ankommer på mig som ändå tillhör regeringssidan att peka ut vad som skulle ha varit det svåra eller komplicerade. Däremot så finns det ju flera frågor där det finns en olikhet mellan den svenska positionen och vad som kan komma att bli den samlade EU-politiken. Sen är det klart att sen finns det vissa saker som man kan då finna lite pikant, och det var ju till exempel att Sverige under vårt ordförandeskap röstar nej till ansvarsfrihet för kommissionen på basis av revisionens kritik. Det kan ju uppfattas som lite udda, men samtidigt är det fullt logiskt utifrån den svenska positionen. Och Nederländerna gjorde på precis samma sätt när de var ordförandeland. Så att det är viktigt att också hela tiden markera det som är Sverige inom ramen för att ändå vara en förhandlare. Alla som någon gång har suttit ordförande, oavsett om det är på den lokala bandyklubbens möte eller bostadsrättsföreningens möte, vet ju att i ordföranderollen så ingår det ju att försöka jämka samman lite olika viljor. Och det är inte konstigare i EU än det är i den lokala föreningen.
En annan sån här fråga som varit uppe i och hörts diskuteras om var ju den här som man kallar för LULUCF, som är just för en förordning som styr utsläpp och upptag av koldioxid kopplat till skog och mark, alltså inlagring av kol i skogsmarker. Och då var Sverige ner sin röst i ministerrådet. Var det någon diskussion, en fråga som ni diskuterade också i EU-nämnden?
Jag skulle inte vilja påstå att den så att säga, på ett dramatiskt sätt själv markerade sig själv. Men det är ju precis det du berör. Alltså skogsfrågor är ju ständigt aktuellt. Och där är det ju, och det, jag skulle säga att under de senaste åren så har väl Sverige och även svensk näringsliv uppmärksammat allt mer skogens betydelse, men också att EU är inne på det här området. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att Sverige är tydlig, att vi också bildar allianser med andra större länder som också har betydande skog och skogsindustri. Och det är inte bara uppe i norr där då Finland är den självklara partnern, utan det gäller ju att finna dem i resten av Europa också. Och sen ska man ju också komma ihåg att det som gör svensk skogspolitik extra viktig och extra laddad, det är att vi har ett ganska omfattande privat ägande. Det är inte storbolag som bara äger skog, och det är framförallt inte bara stater som äger skog. Så kan det ju se ut lite mer i en del av resten av Europa, att det är väldigt mycket storbolag eller att det är statligt ägda skogar, utan vi har ju så oerhört många privata skogsägare. Det gör ju också frågan extra laddad för oss. Så att jag skulle säga, och det, jag tror att skogsfrågor och det som är kopplat till skogsfrågor, det kommer att ha en stor betydelse för Sverige under lång tid. Men som konkret svar på din fråga, jag skulle inte säga att det på ett dramatiskt sätt stack av. Men det är, tror jag, uppskattat och viktigt att vi liksom markerar vår särart. Samtidigt som det är ännu viktigare att vi måste bygga allianser med andra länder kring de här frågorna.
Mm. Och det har ju också varit en del frågetecken i Bryssel kring Tidöpartiernas samarbete i Sverige. Bland annat så fick ju statsministern svara på en del frågor då när han presenterade arbetsprogrammet i Europaparlamentet i januari och hur det skulle påverka de olika politikområden. Röster som har höjts i samband med debatter och diskussioner om miljö och klimat till exempel, såväl som migration. Men hur ser ert samarbete Tidöpartierna emellan ut i EU-nämnden?
Ja, för det första kan jag säga att en del av det som har rapporterats så att säga, från europeisk basis, då får man vara medveten om att det är en hel del inrikespolitik från Sverige som dras ner till Bryssel och Strasbourg. Så att man ska kanske inte överdramatisera det stora europeiska intresset, därför att det är delvis ihoptrummat av inrikespolitiska skäl. Jag måste säga att jag själv är positivt överraskad över hur väl de tre regeringspartierna kan samverka med Sverigedemokraterna i EU-nämnden. Jag har ju också själv deltagit i nu lite debatter i tidningarna mellan inte minst Sverigedemokraterna och Moderaterna om synen på EU-politik och Swexit och en del annat, där jag också har varit sett mig liksom tvungen att också markera skillnaderna. Men det till trots så måste jag säga att samverkan i EU-nämnden har varit mycket god. Och rent allmänt ska jag säga, jag tycker att det är en väldigt bra stämning i hela EU-nämnden. Och återigen, jag ser ju min uppgift också som ordförande att försöka hitta en balanspunkt också mellan oppositionspartierna och regeringspartierna och stödpartier. Så att jag tycker nog att det är en mycket konstruktiv debattton i EU-nämnden för närvarande.
Och nu, apropå, det var ju val också precis innan ordförandeskapet klev på här. Och det gjorde ju att många av ledamöterna i riksdagen också är nya. Har det påverkat, skulle du säga, eller har ni kommit in väl i arbetet?
Nej, nu tycker jag att en hel del av ledamöterna, jag höll på att säga gamla, jag kanske inte menar det åldersmässigt, men det är nog som vanligt i riksdagen att det är en fin balans mellan nytillkomna ledamöter och lite äldre. I normalfallet så byter ju Sveriges riksdag ut ungefär en tredjedel av ledamöterna per mandatperiod. Så att på tre mandatperioder så har man liksom ömsat skinn, det vill säga 12 år. Nej, jag tycker nog att det finns både erfarenheter och kunskaper representerat runt bordet. Sen ska man ju komma ihåg, det kanske inte alla känner till, och det är ju att EU-nämnden är ju det parlamentariska organ i Sveriges riksdag som har flest ersättare. Jag tror att vi har ett 80-tal. Och det gör ju att i normalfallet så kommer ju partier att företrädas runt EU-nämndens bord när vi fattar beslut av politiker, riksdagsledamöter som sitter i olika fackutskott och därmed kan sina sakfrågor. Så att sakkunskapen är ganska säkrad runt EU-nämndens bord. Inte minst de stora partierna har ju möjlighet genom att ha flera ledamöter att just växla in ersättare från olika fackutskott när så att säga, viktiga ärenden är uppe till behandling.
Mm. Och som jag var inne på lite tidigare så är ju det första gången nu då som Sverige står värd för just den här parlamentariska dimensionen av ett ordförandeskap, och att både samarbetet mellan parlamenten har både breddats och fördjupats sedan 2009. Och du säger någonting om hur och jämföra med före 2009 och idag?
Jag satt ju i parlamentet 2009 eller i riksdagen, men jag var kanske inte så aktiv just under det svenska ordförandeskapet med just EU-frågor. Men mitt intryck är väl precis som du själv säger att det finns en helt annan dynamik i att samverka mellan nationella parlament. Och också vid våra möten har vi adderat till Europaparlamentet, så det är ytterligare en dimension. Och det tror jag väl också är klokt att de nationella parlamenten kan prata med Europaparlamentet. Så att utifrån den utgångspunkten tycker jag det har fungerat väl. Sen ska man då, jag påminner om det än en gång, det är ett krig som pågår i Europa och det präglar mycket av våra kontakter och relationer och samtal också.
Mm. Och en del i det här breddandet och fördjupandet är ju att ni ses i olika konstellationer och har olika tematiska, bland annat konferenser. Vilket mervärde skulle du säga att det ger att ses just på det här sättet?
Men jag tror att alltid det personliga mötet har en väldigt stor betydelse. Det ser vi ju i kontrasten mellan vad som hände under pandemiåren och nu när vi så att säga, återigen har öppnat upp samhällena. Det vill säga, man kan ha relationer över nätet och digitalt, men det blir först fördjupat i den liksom rent personliga interaktionen. Så att pandemin visade ju att vi gjorde väldigt stora uttag av det förtroendekapital som hade byggts upp. Men förtroendekapitalet kan bara byggas upp genom det personliga mötet. Så tillvida så tycker jag att det har fungerat väl. Sen har ju vi, jag tror att vi har haft 8 större parlamentariska möten och så har vi haft några digitala. Det jag själv ansvarat för då, det är ju då det möte som jag hänvisade till som var för några veckor sedan när samtliga ledamöter från motsvarande EU-nämnderna i alla medlemsstater träffades plus några av de viktiga kandidatländerna eller de som finns runt om oss som till exempel Ukraina och Moldavien. Och det tycker jag var ett lyckat möte. Jag tycker också att de frågor vi hade på förhand pekat ut blev väldigt passande. Dels naturligt det svenska EU-ordförandeskapet, den gröna transitionen, att vi firade den inre marknaden 30 år. Det kanske jag har talat för lite om. Där tycker jag också det svenska ordförandeskapet har varit väldigt värdefullt. Därför att vi har försökt betona den inre marknaden. Vi har försökt betona konkurrensfrågorna. Och sen naturligtvis att vi då har, det har handlat mycket om Ukraina. Så vi hade ju på vår session så var det 4 teman. EU-ordförandeskapet, grön transition, inre marknaden och Ukraina.
Mm. Och om man tittar på tidigare sådana här, de kallas ju för COSAC-möten, det här mötet som du pratade om.
Ja, jag försökte undvika att använda just det ordet, för det är sån där...
lång fransk förkortning.
Ja, akronym för inbördes beundran.
Ja, men det, om man tittar på tidigare sådana möten som har varit i andra parlament under ordförandeskap så har det varit ett stort fokus på institutionella frågor när det gäller teman. Hur kommer det sig att ni valde de här temana?
Därför att det här präglar mycket mer av hur Sverige ser på ordförandeskapet. Det vill säga mycket mera kring riktig substans och inte att diskutera formfrågor som jag tror utifrån i alla fall ett svenskt perspektiv är så långt borta från den vardagsverkligheten. Jag tror att det är väldigt få svenska, och jag ska vara helt ärlig, väldigt få EU-medborgare som vaknar upp varje morgon och funderar på hur ska institutionerna prata med varandra. Ärligt talat, det tror jag att de är helt ointresserade av. Däremot så tror jag att de är oerhört intresserade av hur får vi tillväxt i Europa? Hur bistår vi Ukraina i deras försvar mot den ryska invasionen? Hur kan vi ytterligare fördjupa handeln i Europa? Det tror jag är relevanta frågor. Så jag menar att de teman som präglade just det här COSAC-mötet, om jag nu ska använda termen, de tror jag var mycket mera kopplade till folks verkliga vardag än en ändlös diskussion om former.
Mm. Och du var inne på det lite tidigare att olika parlament runt om i EU, de jobbar med EU-frågor på lite olika sätt och är olika mycket involverade. Skulle du säga att det märks i de här sammanhangen när ni ses?
Ja, det skulle jag nog säga, just beroende på, om jag ska använda uttrycket, hur uppsjungen man är på liksom EU-frågorna, där generellt sett svenska och som jag nämnde då finländska, danska politiker generellt sett är ganska bra uppsjungna på många frågor. Sen oftast när man då träffar andra parlamentariker och beskriver hur EU-nämnden arbetar och hur den svenska regeringen återkommande måste komma till Sveriges riksdag vanligtvis på fredagar för att söka sina mandat och sina förhandlingsinstruktioner, då blir de lite imponerade. Så vi försöker ju också liksom stimulera andra länder till att liksom beskriva att vi har hittat, tycker jag, en ganska bra form i Sverige för just riksdagen, parlamentets demokratiska kontroll över hur regeringen bedriver politik inom EU. Och det är också logiskt, därför att jag är ju, det är kanske ingen hemlighet, jag är ganska aktiv också i NATO-frågan och leder Sveriges delegation till NATOs parlamentariska församling. NATO är säkerhetspolitik, det är en försvars-, utrikes- och säkerhetspolitisk fråga. Det är väldigt mycket också en regeringsfråga. Men EU är ju lagstiftningsarbete och därför i väldigt stor utsträckning nationell politik. Och det är därför det är så viktigt att förankra det i vårt parlament.
Och du, för att återgå till det här med svenska riksdagens deltagande i EU-arbetet, så instiftade man ju någonting som kallas för den politiska dialogen 2005. Som är ett verktyg där helt enkelt nationella parlament har en möjlighet att interagera med kommissionen direkt. Och på så sätt då vara en del i EU-arbetet. Hur använder Sveriges riksdag det här verktyget?
Ja, jag tycker nog att vi, så här, jag uppfattar att vi har i alla fall under det senaste året. Jag har ju varit EU-nämndsordförande nu sedan regeringsskiftet. Så har vi ju haft ett flertal besök och utbyte med kommissionärer. Både att de har kommit till Sverige för att utveckla och förklara sin politik. Och att vi också vid behov har kunnat alertera dem. Vi hade bland annat ett extrainsatt digitalt möte som jag ansvarade för med Ylva Johansson om just bekämpningen av korruption. Och det var just på så att säga förekommen anledning. Så jag tycker nog ändå att mitt intryck är att kommissionen och kommissionärer ändå försöker visa nationella parlament en ganska stor respekt. Ursula von der Leyen hade ju inte möjlighet att delta på vårt möte i Stockholm för 2 veckor sedan, men hade en väldigt, tycker jag, väldigt bra videohälsning. Jag tror att man kan möjligtvis spåra tillbaka utsändningar från COSAC-mötet för de som är riktigt intresserade, riktiga konnoissörer. Och då skulle jag rekommendera Ursula von der Leyens tal till COSAC. Och där underströk hon ju hur många utav kommissionären som har besökt så många utav medlemsstaterna. Så att hon understryker liksom vikten utav att ha den här närheten mellan kommissionen och de nationella parlamenten. Och det tror jag är viktigt, därför att det räcker inte bara med att kommissionärerna träffar Europaparlamentet, som i sig är viktigt, utan att man just har den här förankringen till de nationella parlamenten. Just utav det skälet att EU är också i stor utsträckning en nationell fråga, därför att det handlar om också nationellt lagstiftningsarbete.
Mm. Upplever du att kommissionen lyssnar på nationella parlament och på Sveriges riksdag?
Ja, det tror jag är väldigt svårt att säga. Men jag skulle säga så här. Jag hoppas att man gör det. Men det är klart att jag kan inte helt värdesätta huruvida man fullt ut lyssnar. Där får ni väl göra en specialpodd med Ylva Johansson eller Cecilia Malmström som tidigare framgångsrik kommissionär.
Vi får göra det. Och apropå COSAC-mötet då, och min efterföljande samtalet här med Valentin, där vi ska fördjupa oss lite i den här politiska dialogen, så passade vi på att bjuda in till ett rundabordssamtal på CIEPS där flera av COSAC-delegaterna var med. Och då visade sig att flera av de här delegaterna tyckte att den här ambitionen som kommissionen har med just den politiska dialogen, den är bra, men att den inte riktigt funkar optimalt på alla sätt. Och utifrån ett svenskt perspektiv så undrar jag då om det är några förändringar som du har sett eller som ni har sett från svensk sida som man skulle vilja göra för att få den mer effektiv.
Nej, vi har inte specifikt utvärderat det. Vi har inte fört så att säga samtal på det. Så jag kan inte säga att jag företräder hela EU-nämnden eller hela riksdagen kring det. Men det är väl klart att det finns väl inte ett förhållande som inte kan förbättras på något plan. Det gäller väl såväl EU som alla andra institutioner. Utan det är ju en fråga om att en sak är att ha en uttalad ambition, något annat att fylla det med liksom riktig ande. Och det är väl det man får göra. Sen tror jag att jag vill återkomma till lite grann det jag också gav på ett svar på tidigare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man också fokuserar på sakfrågor och innehåll och inte former. Det är tyvärr lätt hänt i vissa EU-strukturer att det blir för formorienterat. Jag tror att vi måste liksom besvara de centrala frågorna. Hur minskar vi kriminaliteten i Europa? Hur minskar vi korruptionen? Hur ökar vi den ekonomiska tillväxten? Hur får fler jobb? Det tror jag är vad liksom medborgarna efterfrågar. Inte egna kaffe- och mazarinmöten.
Mm. Och nu till min sista fråga. Vi var inne på det här att nu närmar sig det svenska ordförandeskapet sitt slut och snart har Spanien över. Och man hör fler och fler diskussioner om val lämnas över till Spanien och det görs en överlämning. Gör ni på riksdagen någon överlämning till det spanska parlamentet?
Ja, vi har framförallt haft liksom ganska omfattande utbyte med Spanien rent praktiskt. Hur man arrangerar ett COSAC-möten och hur man försöker fylla det med innehåll. Och vi har också gett lite råd om vilka frågor man skulle kunna ha. Och där har ju vår svenska rekommendation varit just: kanske undvik formfrågorna, titta på innehållsfrågor. Vi har ju också verkligen betonat och understrykit vikten av att hålla i när det gäller EUs stöd och solidaritet med Ukraina. Stöd till Ukraina, solidaritet med Ukraina. Det är ju den typen av verkligen frågor vi har sett fram emot, att Spanien också tar över. Och vi kommer ju att träffa i ordförandekretsen, så kommer vi ha det första mötet i Madrid här nu i juli för att planera deras också COSAC-möte. Jag tycker att, jag måste säga att jag tycker det har varit för egen del, personlig del, det har varit en av de stora mervärdena med ordförandeskapet. Dels att jag har lärt känna mina tjeckiska kollegor som var före oss på ett mer grundligt sätt och framförallt upptäckt hur otroligt likatänkande Tjeckien och Sverige är. Och till det så kan jag då notera nu att igår så kom ju beskedet den 24 maj om att Tjeckien nu köper över 250 stridsfordon CV90 från Sverige till ett kontraktvärde på 22 miljarder. Jag hoppas att vi kan hitta mer som vi kan arbeta mellan Sverige och Tjeckien. Jag tror att vi kan göra väldigt mycket med de länderna. Och jag upptäcker också hur pass, trots den geografiska skillnaden mellan Spanien och Sverige, hur också många likheter vi har. Och det där tror jag är egentligen också en av styrkorna med att tvinga fram de här liksom samarbetena, för att se att det finns många områden där vi är väldigt likatänkande mellan centrala europeiska länder, så att inte EU bara blir de stora länderna, utan det blir också vi mellanstora länder som hittar samarbeten och bygger allianser. Och det tror jag, då blir EU mer dynamiskt och det blir lättare för länder som Sverige och Tjeckien och Spanien och andra att tillgodose våra intressen.
Mm. Varmt tack Hans Wallmark för att du var med i CIEPS podcast här idag.
Stort tack för att jag fick vara med.
Nu ska vi kasta oss in i del 2 av det här podcastavsnittet som handlar om nationella parlament under ordförandeskap. Och vi har tidigare pratat om Sveriges riksdag och EU-nämndens roll under ordförandeskap, och nu ska vi tillsammans med min kollega Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap här på CIEPS, prata om de här frågorna men med ett bredare perspektiv och nationella parlament i hela Europa och dess EU-arbete. Men vi ska också prata lite grann om just det svenska parlamentet. Vi kommer nu också att byta från svenska till att prata engelska. A very warm welcome to you, Valentin.
Hello Karin, great to be here, thank you.
So we will talk a bit later about your analysis that you published last week on national parliaments and the political dialogue and whether it's a useful or underappreciated tool. But before we do that, I would like to hear your comments on the part one of this episode. So we had this discussion with Hans Wallmark, who is the chairman of the Committee of EU Affairs in the Swedish Riksdag. So from your perspective, do you have any immediate comments?
It was a really interesting conversation that you both had, and I enjoyed listening to it. I think the most interesting aspect of it has been that he pointed out the differences of how EU affairs are dealt with in the Riksdag when it comes to Swedish EU politics and policy compared to the role of the Swedish Riksdag as national parliament holding the council presidency and being the so-called presidency parliament, as one calls it, so performing this role of the parliamentary dimension of the council presidency. And I think that came out very clearly, and it's an important distinction that has been made in the conversation.
So are we a bit unusual in that sense, that we have this controlling function in the Swedish parliament?
Well, I think the interesting aspect of the Swedish Riksdag is really that it's a powerful parliament compared to others. Other Nordic parliaments are also quite strong, or even stronger, Denmark and Finland. But with this strong role in scrutinizing the government, it gives a particular role to the Swedish Riksdag. And of course, this also then affects what priorities the parliament sets in the parliamentary dimension of the presidency, as well as how the general interaction between the governing parties and the opposition and so on, how all this goes.
Mm. And I know there's also a difference in, we used to have two chambers in the Swedish Riksdag before, but some of the parliaments around in Europe still have two chambers, or they have two chambers. Does that affect
participation? Of course it affects, and thinking about this role as presidency parliament that national parliaments perform when their country holds the council presidency, this role is divided between two chambers in case of bicameral systems. So take the example of France or Germany. You have the National Assembly and the Senate. You have the Bundestag and the Bundesrat. And these two chambers do not necessarily have the same majorities. There can be the opposition dominating one. And of course, their composition is different from one the other. So in that sense, it's easier for Sweden and for unicameral parliaments to perform this role when it comes to the council presidency.
Mm-hmm. And if we compare the Swedish presidency to earlier presidencies, this was the first time that we had this parliamentarian dimension of the presidency. Have we dealt with it and this mission to organize all these meetings and exchanges in the same way as other presidencies in their parliaments?
Yes, actually, in terms of the formats and venues, it's quite similar to other presidencies, because a lot is also predetermined. So many of the conferences that take place, they are organized every 6 months, so it's a sort of regularity that takes place there, and like many other parliaments, the meetings have also taken place in the building of the parliament. So it took place in the former second chamber as well for the smaller meetings, and in the main place for plenary meetings. So the Swedish Riksdag organized this quite like many other national parliaments. And if one these days one starts also comparing the council presidency of the Swedish government to other council presidencies and how it has performed, here where many ministerial meetings took place near Arlanda Airport. So it's something that was a choice by the government to not really beyond the meeting in Kiruna to reach out into the country. But the Swedish Riksdag has performed this role quite like many of its peers have. And that is a big similarity in terms of how this has been going.
And one thing that I've read that differs is that we earlier talked about this huge meeting that took place a week or 2 weeks ago, which gathered all the organs, the committees of EU affairs, which is EU-nämnden in Sweden, as well as representatives from the European Parliament and the Commission. And they had a two-day conference. It's also called COSAC meeting.
Yeah.
And in former presidencies, they have usually chosen to talk about and discuss institutional matters and reforms and so on. But now during this spring, it's been mostly focused on different themes. So on this COSAC meeting, they were talking about green transition and Ukraine, the war on Ukraine, and the single market. What's your take on that?
You described it correctly. There was this emphasis on really the issue on policy issues also at the COSAC meeting. So there has been a certain reluctance to put institutional issues on the agenda, which was not entirely surprising. There are certainly other member states who put bigger emphasis on institutional issues, also national parliaments. If one thinks back, for instance, to the French Council presidency, where the French parliament has then put institutional issues high on the agenda when the conference on the future of Europe was going on, and within the context of this parliamentary dimension, also set up, for instance, working groups of national parliaments to discuss these issues. So I think one can see a certain Swedish handwriting and a certain French handwriting in both parliaments' way of how they were setting and have been setting the agenda of their parliamentary dimension of the presidency.
Maybe we will see more of that in the future.
Yeah, the parliaments have a certain room for maneuver and can set the agenda. And this is one, if looking ahead to Spain, for instance, one would expect that Spain is more eager on institutional issues than other parliaments.
Could it also be connected with the parliaments, as we were talking about earlier, parliaments that have a two-chamber system?
Yes, and it's this certainly comes into play somehow. I would say the key explanation for that is whether a parliament is weak or strong. So when a parliament is rather weak, and this applies to France, then a national parliament really wants to increase the role of national parliaments, the collective role of national parliaments at the European level, somehow to compensate for domestic weakness. And this is not the case for Sweden. This is not the case for other Nordic countries. So this is part of the explanation why the French parliament has always pushed for a collective role of national parliaments, and why parliaments that are strong are not so do not place such a high priority on this. And the bicameral question comes into play in a certain way that the second chambers also reach a bit more out to the European level than those that are the chambers which really scrutinize and the government and on who the government depends in terms of confidence.
Okay, so let's jump over to your publication and your analysis and discuss your findings a bit. And as I mentioned earlier when we started, you published your publication last week, and it's on national parliaments and the political dialogue, and whether the political dialogue is a useful or underappreciated tool. And the very same week, it was actually in connection with this COSAC meeting, you gather representatives from around eight, nine, ten parliaments to discuss both your findings and their perspectives on this tool and how it works. And what did you find most striking during this roundtable discussion?
Well, we brought together parliaments with very different levels of activities in that political dialogue, because the political dialogue is a particular tool. It's not related to whether a parliament is weak or strong overall, whether it's active or not active, not so active in the political dialogue. So we brought them together, and I think what was really interesting to listen there is that in the political dialogue, national parliaments really ask themselves, when is the appropriate moment in time to interact with the European Commission, and then to have the possibility to try to influence policy. And maybe to add here, what actually the tool of the political dialogue is. So it's not just commissioners visiting parliaments, but it is something that was introduced in 2006 under the commission of José Manuel Barroso, and at that time the commissioner responsible was first vice president Margot Wallström, Swedish commissioner. So the political dialogue was introduced as a procedure under which national parliaments receive all sorts of documents from the Commission, legislative proposals, green papers, white papers, so all the policy planning documents as well, and communications. So they receive these documents and they have the possibility to comment on them and to send their views in writing to the European Commission. So this is what is generally called specifically political dialogue. In addition to that, then there is meetings and so on. And this is part of the same relationship between national parliaments and the Commission. But it is... this tool that has been and is at the center of my paper.
Mm-hmm. And what would you say are your main findings?
Well, it's based on data, the findings. So the data actually look at how many opinions the letters parliaments sent to the Commission on documents are called opinions, how many opinions national parliaments have sent over time since 2006, each year, each chamber. So it gives a very complete picture from 2006 to 2021. And overall, we see an increase in the early years and then a certain stability in the overall number. So parliaments are using that tool. We see great national variation in how active they are. Some national parliaments are very active, others are less so.
How active is Sweden?
Sweden is on 11th place, actually, mm-hmm. Out of nearly 40 chambers, because, as we said, they're bicameral systems. And In bicameral systems, it is also often that upper houses are more active than lower houses. So you see the German Bundesrat, the Czech Senate, the Romanian Senate, very high up the ranking. But the most active national parliament is actually the Portuguese Assembleia, very active over all the years. And one other very interesting trend is that the national parliaments and chambers from Central and Eastern Europe, they have become a lot more active if one compares the second mandate of the Barroso Commission to the Juncker Commission. So they have really increased their share of the overall opinions and the number of opinions that they have collectively issued, and I think that's quite something which one can analyze even further. It's a bit premature to draw conclusions, but one can say these national parliaments are and have become a lot more active than they were previously.
Mm-hmm. So in your paper, you describe different roles that national parliaments can take vis-a-vis the Commission. And I thought we'd spend some time talking about these roles. And for a start, how many are they and which are they?
Yeah, there are actually six roles that national parliaments can fulfill in scrutinizing EU affairs. Let me just name them first and then go as a little more into detail. First, there's the traditional scrutinizer, really focusing on EU legislation. Then second, there is the policy shaper, which wants to influence the positions of the government. Thirdly, a national parliament can also be a government watchdog, holding the government accountable. The fourth role of a national parliament is public forum. So under this role, it's really communicating to the public. The fifth role is called expert, where the parliament wants to produce its proper expertise on EU affairs. And the sixth role is European player, where the national parliaments really acts directly at the EU level. So it is not me who has invented these six roles, but they are quite established in the literature. And this is always helpful when one looks at national parliaments to think and to analyze based on data what role they do fulfill. And
so you can actually take several roles.
Exactly. Mm-hmm. Exactly. So it's never that only there's only one role. But for instance, if there is a lot of plenary debates on EU affairs, if there are, these are then also can be found in the media and so on, then one would say, Parliament really takes an active role as a public forum. Whereas if there are mandates from the government or for the government from parliament, then parliament is more like a policy shaper in trying to shape policy.
So does it vary around in Europe and the different parliaments in which role they have taken, or?
It varies. It varies quite a lot. It varies because of traditions in the political systems, the relationship between government and parliament. It varies because of choices for or against institutional tools. Some national parliaments think the political dialogue is more useful than others, because each parliament has certain preferences for channels of influence in EU affairs, government, via the national government, via the European Commission, and so on. And it also varies, of course, because of constraints in time and resources. And the members of parliaments are very busy people. They can only spend a limited amount of time, and at certain time then there is EU affairs which are not the top priority on their agenda, and so they have to choose to invest time and resources wisely. That's also something one must always keep in mind when thinking about parliaments and parliamentarians.
Mm-hmm. What role would you say that the Swedish parliament has taken EU affairs from what Wallmark and I discussed earlier?
Yeah, I think the Swedish Riksdag is certainly trying to be a policy shaper and a government watchdog. It is not so much a public forum, so in that sense, one sees that other national parliaments are more active with plenary debates on EU issues, but recently this has also been more prominent in the plenary. So it's always a mix of different roles, and this varies over time. So it's not that easy to really point to the individual roles that the Swedish Riksdag is playing, but during the council presidency, as a presidency parliament, it has certainly become also a European player just by this role that the Swedish Riksdag and Hans Wallmark have been assigned particularly.
Mm-hmm. And would you say that there are certain advantages or disadvantages with these different roles, or connected to these different roles?
Yes, it is definitely the case that if a parliament is more active and takes and really binds the hands of a government in negotiations at the European level, then the room for maneuver of a government is restricted in the council, in the European Council, and this has a somehow ambiguous effect, because it strengthens the hand of the government, because if decisions are taken by unanimity, then the government can just say, well, my parliament can't bear this, doesn't agree. On the other hand, this then makes policymaking much more difficult. So the advantages and disadvantages, they always point into multiple directions. This is just one example, but for instance, the role of expert, when the national parliament really connects and produces its own expertise, that's also something interesting and different. It's always about different priorities, and if then a parliament really knows something about policy, as about legislation, and has its own expertise independent of the government, that can be seen as an advantage. It can also be seen from the government's perspective as a disadvantage, because the government is always, in any country, of course, wants to keep EU affairs a little more than itself, to itself, than the national parliament does.
So if we connect these roles to the political dialogue, is the political dialogue an important element for all these roles?
It's not for all the roles. So for certain roles, the political dialogue is more important than for others. Essentially, it's the role of European player that stands out, where the political dialogue is a key indication. The activity of the political dialogue is a key indication for the fact that a national parliament is directly active at the EU level, that it addresses opinions to the European Commission, enters into a dialogue with commissioners, invites commissioners to the national parliament. But the political dialogue can also serve the purpose of a policy shaper and government watchdog, because the direct interaction between commission and national parliament can help the national parliaments to hold the government accountable. It has additional information from the commission. It can then also really try to shape policy at the national level and at the European level. So it's the political dialogue in a certain way is not just about talking to the commission and sending opinions to the commission. It can also serve a domestic purpose and help the national parliament to gather information beyond the information that it receives from the national government.
Mm. Another question that I asked Hans Wallmark was if he thought that the commission listened to the Swedish parliament. What's your take on that? Do you think, in considering all the parliaments around in Europe, do they listen to national parliaments?
Yeah, that's a very tricky question. I think there is not much evidence that the European Commission actually listens and takes into account the proposal and views of national parliaments. Because in terms of real evidence, one would really want the Commission to say, we have taken the views of national parliaments, X, Y, Z, into account in this or that way or the other. We cannot find this in actual documents of the Commission. But despite this, national parliaments are still active in the political dialogue. They interact with the commission, and it's really a question of when to try to influence proposals and ideas emerging in or coming from the commission. And there, I can only say that it's not easy to find the right moment to actually influence. And then, besides the really, let's say, written dialogue, pushing paper back and forth between the commission, it's also the visits of commissioners in national parliaments where really face-to-face interaction can take place.
It's hard to tell what it would look like, or what the result would be if we didn't have this political dialogue and we didn't have these face-to-face meetings, of course.
Yes, they are important, and they are an important element. In national parliaments, they take different formats. So sometimes they are more like a speech by the commissioner, a speech by the first member of parliament, the speech by the second one, and so on. But what really makes them lively and also gives them more teeth would be if they are organized like hearings, if these visits of national parliaments are informed by the opinions that national parliaments have previously written to the commission, so that this is a real exchange of views where the commissioner listens, the commissioner goes back to Brussels with the ideas and positions of the national parliament based on the political dialogue. So it's not just a mere visit of courtesy, but really a sometimes even a lively exchange. That would be the ideal way of conducting this.
Thank you, Valentin. You actually answered my last question which would have been how to evolve the political dialogue in the future.
Yeah.
But you already answered that. So
that's one element, I think, to really enhance this role of the visits of commissioners. Then there is a second element that would be to really national parliaments have them looking at the work program of the European Commission, which is published annually. The third element would then be more far-reaching, where one could think of, let's say, a way in which national parliaments can really try to make proposals to the European Commission for certain legislative ideas. And this has been proposed before and would be called Green Card, but that's more far-reaching, more for the future. But in the end, the idea of these proposals is to convince less active parliaments to contribute more to the political dialogue, because it is really a tool to actively influence policy development in the European Commission. And this means that national parliaments can contribute to the good functioning of the Union, as it is said in Article 12 of the Treaty.
That's very nice final words, I think. Thank you so much for participating today, Valentin.
Thank you, Karin, for having me.
Och stort tack också till alla våra lyssnare. Ni kan som vanligt hitta den här publikationen som Valentin har författat på vår hemsida www.sieps.se. Tack för idag!